Vi samlas till en LP-gudstjänst idag, och det är väl underbart att vi får ha det mitt i församlingen. Och vi som jobbar här i församlingen med LP, vi känner att vi verkligen är mitt i församlingen. Och att vi behöver varann allihop. Vi ska be. Jag har ett bönämne. Det är en tjej som heter... Herre, vi tackar dig att vi får samlas i ditt underbara namn. Tack att vi får tillhöra dig, Jesus. Nu vill vi be för bror. Tack att du har omsorg om honom, Herre. Och tack att vi får be en stark bön till dig, Herre. Och vi vet att du svarar på våra böner. Och vi vet att den hjälp som han behöver, den finns framför allt hos dig, Herre. Men vi behöver också samhällets resurser och omsorg i såna här svåra situationer, Herre. Vi tackar dig för det, Jesus. Välsigna vårt möte. Tack att du välsignar Semias som ska predika. Och du välsignar barnen på söndagsskolan. Och du ger oss alla någonting idag, Herre, som blir till liv för oss och som blir till uppmuntran och styrka i våra liv. I Jesu namn. Amen. Amen. Nej, men inget LP-möte utan ett vittnesbörd, eller hur? Om vad Gud har gjort i våra liv. Och då tänkte jag faktiskt vittna själv. Ja. Jag skickade efter en lunta med journaler ifrån barnpsyk i Jönköping, där jag var inlåst några gånger. En gång när jag var 10 år och en gång när jag var i skarven 15-16. Och när man läser sådana papper om sig själv, så är det ju ingen positiv läsning. Den här lilla Peter var inte lätt att handskas med då. Jag skruvade upp fönster och klättrade ut på natten. Och dagen efter så hittade polisen mig i ett rivningshus. Och så stod det att jag kom med 2 poliser tillbaka. Och nästa natt så skruvade jag mig ut igen. Och så blev det likadant dagen efter. Och det stod att det var en dålig prognos för mig i mitt liv. Jag sniffade thinner, jag rökade cannabis och jag hade också börjat att använda amfetamin redan som 14-åring. Då jag, tyvärr, så var det en äldre person som tryckte i mig den första sprutan när jag var 14 år. Och det var katastrof. Man fick låsa in mig i ett höghus istället för barnpsyk på 7:e våningen. Där vuxna missbrukare var inlåsta. Och min pappa som var alkoholist, periodare, han brukade vara på den avdelningen. Så när han skulle in så flyttade de mig till en öppen. Och när jag gjorde bort mig på den avdelningen så fick vi byta plats. Och det fortsatte utför i mitt liv. Jag blev placerad på Stigby, en ungdomsförskola utanför Jönköping på Visingsö, när jag var 16 år. Och där var jag inskriven till jag var 20. Men det var så, jag hade ett sånt flyktbeteende i mitt liv, så jag rymde därifrån och var på rymmen den mesta tiden mellan jag var 16 år till jag var 20 år. Och jag var en väldigt trasig människa, knarkade sönder mig, så när jag var, jag har varit 23-24 år, så var jag på häktet. Och varje gång jag var på häktet, jag åkte in och ut där också, så läste jag Bibeln. Och varje gång så bad jag till Gud att jag skulle släppas fri. Och jag fick bönesvar många gånger. Men jag gjorde inte det rätta av det, utan jag gick tillbaka i mitt gamla beteende.
i mitt gamla missbruk och till mina gamla kompisar. Men så fick jag komma till ifrån häktet till Torpahemmet, ett av LP-stiftelsens behandlingshem. Och där började en resa tillsammans med Jesus som fortsätter idag också. Och det är ju 40 år sedan. Det har inte gått spikrakt alla år. Det har varit flyktbeteende i mitt liv också på vägen. Men om jag summerar de här drygt 40 åren så har jag varit fri, drogfri och varit i funktion för Jesus. 30 år av dem. Och det är väl de som räknas, eller hur? Det räknas så mycket bättre de åren vi går med Jesus och de åren som vi tjänar honom och de åren som vi lever i behov av honom och i ett behov av gemenskapen. För hamnar vi utanför gemenskapen, då har vi bara oss själva liksom att umgås med och då blir det inte bra. Så därför är det ju så underbart att få tillhöra en gemenskap som Centrumkyrkan Falun. Hit kom vi för 12 år sedan, 2009. Och det var cirkus i våra liv då, men vi bytte cirkusdirektör till Jesus igen och kom in i församlingen. Och han fick ordning på hela livet för oss. Och nu får vi stå i församlingen och vi är anställda här och tjänar tillsammans med församlingen. Och upplever en stor tacksamhet i det, för det förtroende som vi får i församlingen. Och det stöd som vi får. Och de tillrättavisningarna som vi får. För det är ju så, vi behöver ju det. Vi behöver varandra både till uppmuntran och till att i kärlek hjälpa varandra att få ordning på våra beteenden, våra attityder mot varandra. Och på det sättet så skapar vi en god kultur i församlingen. Och det är underbart. Gud välsigne oss alla.
Vad fint, jättefint. Hej på er. Vad roligt att få vara i Falun. Vilken förmån. Det är inte ofta man är i Falun. Det händer, men inte jätteofta. Jag har ju ägnat mig största delen av mitt liv på västkusten. Nere i Göteborgs trakten. Halleluja, säger en broder där nere. Underbart. Ja. Ja, jag heter Semias Schenberg i alla fall. Och har varit här i 2 dygn. Ja, tillsammans med vännerna här. Jag är sedan ungefär 2 år tillbaka verksamhetsledare och föreståndare för LP-verksamhetens riksorganisation i Sverige. Och det är ett fantastiskt arbete. Och innan det så har jag sedan mitten någonstans på 90-talet varit pastor i olika församlingar runt om inom pingströrelsen. Kan man väl säga egentligen på ett sätt att jag är uppvuxen i LP kan man säga, utifrån att mina föräldrar alltid har varit engagerade på ett eller annat sätt för människor i utsatthet. Och någon gång någonstans i mina tonår så började de arbeta med inom LP-verksamheten, så de var föreståndare för behandlingshemmet i Jönköping då, som vi flyttade till när jag var 13 år gammal. Så jag har sett det här, och som pastor sen så har jag jobbat i församlingar med ganska tydlig social inriktning. Och vi har arbetat med LP-kontakter, social verksamhet, och vi har drivit stödboende. Och så jag har varit involverad i det här, och de senaste 13-14 åren ganska mycket operativt också. Och varit regionledare inom LP för den västra delen i Sverige, och för cirka 2 år sedan då så gick jag in som verksamhetsledare för LP-verksamheten. Och det är så fantastiskt att få vara med i det här arbetet. Och här i Falun så gör ni ett jättefint arbete med Peter och Maria i spetsen, och får se liksom detta. Och LP-verksamheten finns ju. Så nu tänker jag, nu har jag gått ifrån min presentation till att prata lite om LP. Och sen tänkte jag att jag skulle predika lite också. Så, sen ska vi be för varandra. Men jag tror det kommer bli bra det här. Jag är ju också gift och har två pojkar i tonåren. Men som sagt, LP-verksamheten finns ju på ungefär mellan 75 och 80 platser runt om i Sverige. Där vi bedriver olika typer av verksamhet, socialt inriktad verksamhet tillsammans med församlingar. Så det här är ett sätt att arbeta med stödboende och connection mot församlingen och LP-kontakt och sådär. Vi bedriver många olika typer av verksamheter. Och det viktiga tycker jag är att vi får fortsätta arbeta med det som LP alltid har arbetat med. Startade för ungefär 62 år sedan, så startade LP-verksamheten med att köpa in sitt första behandlingshem i Strandgården. Man började arbeta med beroendevård för att hjälpa de mest utsatta i Sverige. Och sen har det fortsatt så. Så det är egentligen det vi gör när folk frågar, vad gör ni nu för tiden inom LP? Ja, vi gör samma sak som vi alltid har gjort. Vi predikar Jesus och vi räcker ut en hand. Och vi försöker inspirera församlingar att lyckas i det arbetet. Sen så kan man kunna säga att vi har ju det här församlingsnära arbetet, men sen har vi också då det här behandlingsarbetet där vi arbetar med behandling. Så förra året i oktober fick vi inviga ett nytt behandlingshem för kvinnor. Så nu kan vi ta både män och kvinnor in i behandling. Och vi arbetar också lokalt kring storstäderna med att vara en kraft in i de utsatta områdena som vi hör och läser så mycket om, med gängkriminalitet och så vidare. Så en vision på LP är att starta 10 nya LP-kontakter i de utsatta områdena inom ett x antal år. Och här gör vi detta tillsammans med Pingströrelsen. Och det är oerhört viktigt. Och igår när vi satt här och pratade med Emil Gilsberg och ifrån Mora och lite folk så här, så har det har ju vuxit fram en vision bland pastorerna i den här bygden och Dalarna att göra någonting åt det här riskområdet som finns i det här området som heter Tjärna Ängar, ja. Det finns många sådana områden. Polisen har ju klassat att det finns 62 utsatta områden i Sverige där man faktiskt inte kan vara trygg. Man kan inte gå in i ett sådant område och veta om man kommer nästan där ur levande eller om man blir rånad. Så det är väldigt, väldigt allvarligt. Så det är ett spännande arbete som vi har gått igång med nu. Och vi önskar ju att kristenheten i Sverige ska vara med på tåget. Vara med LP när vi arbetar med det här. Vi har också ett team som är ute och hjälper unga människor i social utsatthet med psykisk ohälsa. Och vi jobbar verkligen stenhårt för att göra en skillnad i det här landet. Och det gör vi. Och vill man nu vara med i det här arbetet så kan man få vara med. Dels så behöver vi förbön varje dag. Men också så kan man få vara med och ge en gåva till LP-verksamheten. Man kan swisha på det här och ge en engångsgåva man vill. Och sen kan man vara med som månadsgivare. Och ni har fått en sån här. Ni kan ta med den hem eller så kan ni fylla i den här sen. Så kan ni ge den till Peter. Så ser han till att den kommer rätt. Så det är fantastiskt, eller hur? Ja, det var det om det. Så nu tänkte jag så här att jag skulle läsa Bibeln tillsammans med er. Så jag undrar, kan vi resa på oss och be till Jesus att han är med oss nu? Att den helige ande uppfyller våra hjärtan. Och så kommer vi att läsa ett bibelord, det kommer komma upp här snart. Ja, Jesus, jag tackar dig för att vi får vara här just nu, här i denna kyrka. Tack för att vi får vara dina barn, frälsta av bara nåd. Och att det finns ingenting som kan skilja oss ifrån din kärlek. Utan du har lovat att ta hand om oss. Som vi hörde i den här sången, vi behöver inte vara rädda för någonting. För du har sträckt ut din hand och du bär oss, Gud. Och jag tackar dig för att denna stund så ska vi få ta del av din kärlek. Och att din heliga ande ska få utgjutas in mitt ibland oss. Så att vi känner att när vi går härifrån så känner vi att det finns någonting som har vaknat till liv på insidan. Någonting som har hänt, någonting vi får känna att nej, men vi tar med oss det här. Jag ber för denna skara. Jag ber för oss som är här idag. Att vi ska få känna din kärlek och din vibrerande, ditt liv på insidan. Välsigna den här församlingen och hela den här bygden, Gud. Tack för att du älskar människor. Och tack för att vi får vara med och se människor bli förvandlade på de olika platserna där vi går fram. Tack för din kärlek. Så fyll oss med din kärlek i Jesu namn. Om ni står kvar. så ska jag läsa ett bibelord, så står vi upp inför Guds ordet, och det kommer komma upp här på skärmarna, tror jag. Och vi ska läsa ifrån Markus 1. Jag vet inte om det kommer upp, men det kanske inte gör. Men jag läser i alla fall. Jo, verkar så. Vi kan avvakta lite. Där. Ja, det var inte riktigt samma som jag har på min lapp här, men ja. Jag läser och så lyssnar ni. Ja, Markus 1, 2-12. Ja. Då står det så här. Några dagar därefter kom Jesus tillbaka till Kapernaum. När man fick höra att han var hemma samlades så många att det inte längre fick plats ens utanför dörren. Och han predikade ordet för dem. Då förde man till honom en lam som bars fram av fyra män. Men när det för folkmassans skull inte kunde komma fram med honom tog det bort taket över platsen där han var. Och det gjorde en öppning och sänkte ner bädden som den lame låg på. Jesus såg deras tro och sa till den lame: mitt barn, dina synder är förlåtna. Nu satt det några skriftlärda och tänkte i sina hjärtan: varför talar han på det sättet? Han hädar. Vem kan förlåta synder? Det kan ingen utom Gud. Jesus kände sin ande att de tänkte så för sig själva. Och han sa till dem: varför tänker ni så i era hjärtan? Vilket är lättast att säga till den lame: dina synder är förlåtna, eller att säga: stig upp, ta din bädd och gå? Men det ska ni veta, att människosonen har makt på jorden att förlåta synder. Och han sa till den lame: till dig säger jag, stig upp, ta din bädd och gå hem. Då steg mannen upp och gick ut inför allas åsyn. Och alla blev utom sig av häpnad och prisade Gud och sa: något sådant har vi aldrig någonsin sett. Alltså, varsågod och sitt. Vilken fantastisk text. Och när jag läste den här texten, jag hade den här inom mig lite grann inför den här söndagen. Och sen igår så bara slog jag upp min bibel. Jag satt så här och så bara slog jag upp Romarbrevet 15. Och så stod det så här: vi som har en stark tro är skyldiga att hjälpa de svaga med deras problem och inte bara tänka på oss själva. Var och en av oss ska tänka på det som är bäst för andra och bygger upp. Kristus tänkte ju inte på sig själv utan på andra. Och wow, tänkte jag, vilket ord. Tänk att de här två texterna hör så mycket ihop. Jesus som kommer, som han är i sin hemstad här ju. Och jag tänker så här, vad är det som berättigar oss till att vara kyrka egentligen? Vad är det som, ja men att vi säger att vi är Guds församling, vi är en kyrka, vi går till en kyrka, vi är en gemenskap. Och någonstans har vi ju fått ett okej att få vara kyrka ifrån Gud, eller hur? Vi kan ju inte bara gå runt och säga att vi är någonting som vi inte är. Men jag tror att mycket av det som berättigar oss att vara kyrka idag, det är det som vi läser här i de här texterna. Att kyrka handlar inte om mig, utan det handlar om dem. Så har det alltid varit. Och det är så idag också. Kyrka handlar om att sträcka ut en hand, precis som Jesus gjorde. Han är ju den vi tar rygg på. Han är ju den som har visat vägen. Att vara kyrka. Vi säger ju ofta att ja, men vi ska gå till kyrkan idag. Och det är ju sant, vi går ju till en kyrkbyggnad och då går vi till en kyrka. Men egentligen så är det ju så att jag är ju kyrka. Jag bär med mig det jag har på insidan vart jag än går någonstans. Jag lever kyrka, jag tänker kyrka, jag har Guds rike inom mig. Och när vi samlas på det här sättet så blir det ju en explosion. Buff, här är vi som bär detta med oss. Och Guds ande verkar i och genom den här fantastiska gemenskapen. Så det är en fantastisk text, en berättelse, Jesus Kristus och de här fyra personerna och en person som är utslagen, utstött eller utsatt i samhället. Det handlar om Guds omsorg om en enskild individ som är i nöd här. Och när jag läste den här texten inför den här söndagen så kom jag att tänka på en äldre syster. Hon är väl närmare 90-årsåldern idag, som heter Dagny. Hon var min söndagsskollärare. Och hon, jag ser henne framför mig. När hon plockar fram den här flanellografen ifrån det här skåpet i kyrkan Sionförsamlingen i Lysekil där jag är uppvuxen. Och det var jag och mina två syskon och två kusiner som var barnaskaran där i den församlingen då. Och hon hade fått för sig att hon skulle uppfostra sina sex barn, men också någon typ av känsla att hon skulle uppfostra alla andras barn också. Så hon var sträng. Men jag kommer ihåg än idag när hon berättade den här berättelsen. Hur hon hade den här flanellografen, hur hon tog fram de här tygfigurerna och byggde det här huset och pratade om det här. Och hur den här lame mannen kom bärande, de bar upp honom på taket och öppnade taket. Och då var jag satt ju som och lyssnade så här och tyckte det var helt fantastiskt att ta in. Och jag, ärligt talat, jag ser detta framför mig som om det vore bara för häromdagen alltså. Hon hade en förmåga, men hon hade andra förmågor också som vi inte tyckte var så roliga. Men alltså hon kunde skrika och gapa och skälla ut oss när vi inte gjorde som vi skulle i en kyrka. Så. Men det här, verkligen. Och den här berättelsen, det händer i Kapernaum. Det är en liten stad vid stranden av Genesarets sjö. Det är Jesu hemstad. Han har precis här i början av sin tjänst. Han har kallat fiskarna Petrus, Jakob och Johannes. Det var på den här platsen som han sen predikade bergspredikan. Det var på den här platsen sen som han stillade stormen. Och han startade sin tjänst. Och det hade blivit en rörelse kring Jesus på hemmaplan. Så nu när han var i sitt hus och var hemma så var det sånt drag. Det var verkligen full. Alla ville träffa Jesus. För jag menar, vem pratar som honom? Vem gör de under och mirakler som han gjorde? Det är klart man vill vara omkring Jesus. Va? Så nu var huset fullt. Fullständigt fullt. Och jag drömmer om de tiderna när vi har våra hus fulla. Vad är det som drar? Och vad är det som ska dra fulla hus i kyrkorna? Jo, men det är ju Jesus. När han får vara den han är. När han syns och när han hörs. Då kommer vi få se. Varför skulle det inte kunna vara fullt i våra kyrkor? Även i 2000-talets Sverige. Jag tror det är möjligt. Vi får be och vi får ropa. Men vi får också agera. Jesus, han är så fantastisk. Han är ju densamme igår och idag och för alltid. Och jag tänker så här att de här fyra personerna. De tänkte nog så här att Jesus är hemma. Vi har sett honom och vi har hört honom. Det har skapat en tro inom dem om att deras vän kan få uppleva en förvandling. Deras vän som var lam, som inte kunde gå. Och någon här utav de här tänkte så här, men vi tar med oss honom till Jesus. Och så börjar de bära denna personen fram till Jesus. Och jag tänker så här, de här fyra personerna som vi inte vet så mycket om. De dyker upp här i den här texten, sen vet vi inte så mycket om dem. Men de här fyra personerna, det är kyrka för mig. Det är kyrka. Det är kyrka. Personer som har Jesus med sig och som vill göra skillnad för någon annan. Det är kyrka. Det är vackert. Det är medmänniskor som hjälper en vän. De gör verklig skillnad för en enskild människa på riktigt i det här. Och jag tänker så att kyrkan ska vara en rörelse som hjälper människor. Så har det alltid varit. Det är vårt ursprung. Jag tänker när LP-verksamheten startade så var det ju Levi Petrus som var pingströrelsens frontfigur och liksom förgrundsfigur. Han startade pingströrelsen och den startade i den här myllan bland utslagna, bland fattiga, bland människor som hade nöd och svårigheter. Det var där liksom hela den här rörelsen växte upp och liksom våran frikyrka liksom startade i det här. Och Levi Petrus, han säger så här. Att när han gör sin sista intervju på ålderns höst så är det någon som frågar honom så här. Vad är du mest nöjd med och stolt för av allt det du har gjort under ditt liv? Och då säger han sig, det jag är mest stolt för det är att jag har fått medverka till att vi har hjälpt de mest utslagna och utstötta i vårt land. Det ligger på hans hjärta. Och det var det han kände sig mest stolt för. Och 1959 så startar han LP-verksamheten för att LP skulle vara en del av pingströrelsen och att pingströrelsen skulle få vara en verksamhet, en socialt inriktad verksamhet. Och ända sedan dess så har ju LP-verksamheten funnits med inom pingströrelsen och varit pingströrelsens evangelist och varit den här rösten och den här utsträckta handen. Och det vill vi fortsätta vara. Och jag tänker på att de här fyra personerna som vi läser om här nu, de här som hjälpte sin vän, de visar på fyra stycken saker som jag skulle vilja prata om nu, som du och jag behöver ha i våra liv, eller som kyrkan behöver ha för att kunna skapa den här, liksom vara den här kyrkan som jag tror Gud vill att vi ska vara. Det första jag ser, det är ju det här fantastiska ordet kärlek. De var ju fulla utav kärlek. Det var ju en kärlekshandling utan dess like. Att säga att vi vill hjälpa dig. Det var någonting här inne som hade hänt i deras liv. Och så sker det en sak där de bestämmer sig för att vi ska hjälpa den här mannen. Det är kärlek. Och jag tänkte på det som Mark Twain, en amerikansk författare, sa. Han skrev så här en gång att det finns ett språk som både den döve hör och den blinda ser. Och det är kärlekens språk. Vi får utföra kärlekshandlingar. Vi hjälper varandra, finns på varandras sida och stöttar de mest utsatta. Då visar vi kärlek. Och den kärleken som Gud har, den är ju fantastisk, som vi kan få ta del av. Det står i första Korinthierbrevet om den här kärleken. Och då står det så här. Det står så här att den kärleken är tålmodig, den är mild och den är sann. Den tänker på andra, den ger inte upp. Den tror, den hoppas och den uthärdar allt. Den upphör aldrig. Guds kärlek är störst av allt. Alltså att vi har fått del av den här kärleken. Att vi som kyrka, vi bär på den här kärleken. Så för varje person som kristen som bär på det här på insidan, så är det någonting som skaver när man märker att människor inte mår bra. Det är något som gör ont, det är något som rör sig här inne. Men ibland behöver vi väckas. Och ibland behöver vi liksom gå ifrån ord till handling. Så älskade Gud världen. Kan du tänka dig när Jesus sitter med Nikodemus mitt i natten? Och Nikodemus har en del frågor till Jesus som han inte hade koll på. Han var förvirrad kanske, fundersam. Hur ska jag göra? Vad är det som gäller här? Och när Jesus sitter med honom mitt i natten och tittar på honom in i ögonen. Och så säger han det här. Nikodemus, så älskar Gud världen. Så älskar. Det finns inget slut på det där. Så älskar Gud världen. Att han utgav sin enfödde son. Det är fött i kärlek. Och det var ju så jag blev frälst. Jag fick ta emot Guds kärlek. Det var väl så du blev frälst också. Någonting hände på insidan och du fick ta emot den här kärleken. Den bor på insidan av oss. Och den vill hitta en väg ut. För att hjälpa någon annan. Och därför blir man ju så glad när man kommer till Falun. Och träffa Peter och Maria som bor liksom i det här och finns med i det här. Och mitt i församlingen får med att hjälpa människor på det här sättet. Det är fantastiskt. Och ibland när folk frågar oss, varför gör ni det här egentligen? Ja du, det är lite svårt att säga, men man får hänvisa på att det är Guds kärlek. Det är kärleken som driver oss. Och jag tänkte på det här som jag ser också i den här. De var ju ganska, jag vet inte om ni känner till Berit Simonsson. Hon är predikant inom Oasrörelsen. Hon har en predikan som vi hörde för länge sedan. Där hon säger så här att vi måste lösa modgåtan bland oss kristna. Och det har fastnat här inne. Modgåtan alltså. De här killarna, de var modiga. Det var modigt av dem att gå och släpa på den här vännen. Att ta sig upp för det här taket och att liksom öppna taket i all den här folksamlingen och störa denna mästare som sitter där. Ingen ville bli liksom avbruten i det här sammanhanget, så att det var modigt av dem. Och jag tror att vi behöver lösa den här modgåtan lite till mans här inne i våra liv, för att gå från ord till handling, från tanke till praktisk gärning. Jag tror det är jätteviktigt. Och jag tror att den heliga ande, det står ju, Bibeln säger ju så här att ja, ni har fått en ande som inte är modlös, utan som är kraftens och självbesinningens och frimodighetens ande som vi har fått över oss. Så vi har fått inte bara kärlek, utan kopplat till frimodighetens ande. Då händer det saker. Och det där fanns liksom i det här, i de här personerna. Det fanns någonting av mod att våga göra det här. Att tänka lite utanför boxen. Att göra det här har vi inte gjort innan, men vi gör det ändå. Vi känner att vi drivs av kärlek. Och därför gör vi det här. Men det är ingen som har gjort så här. Kan man göra så här? Det kan man. För Guds kärlek driver oss. Då finns det ingenting som är oöverstigligt. Vi går gärna den här extra milen då. Vi gör gärna det där som vi kanske inte vågar egentligen. Det är för att anden leder oss kopplat till den kärleken som finns inom oss. Det står också i Bibeln så här. Uthållighet är vad ni behöver för att kunna göra Guds vilja. Och jag kan se det också i de här vännerna att det fanns en uthållighet. Det fanns många liksom tillfällen för de här personerna att ge upp på vägen. Det är tungt att gå och bära på en man. Och när man kommer fram, när det är fullt. Nej, det var nog inte meningen. Ja, men så, nej, men vi hämtar en stege. Och så börjar man bära upp för den här stegen och det är tungt. Och de kanske, du vet, du kan se det här framför dig. Det är väl lätt att tänka sig, nej men vi struntar i det här. Vi tar den en annan gång. Och sen kommer man upp på det taket och hur ska vi lösa det här nu då? Ja, vi har vi något verktyg här så vi kan komma igenom? Och så, ja men förstår ni, fanns en uthållighet. En kärlek som drev dem att gå igenom de här motstånden som fanns. Och det kommer alltid finnas ett motstånd för oss när vi vill göra någonting för någon annan. När vi vill tjäna Gud och när vi vill liksom kliva fram som kristna och som församling. Det finns någonting som håller oss tillbaka. Sitt i era kyrkbänkar och fira era gudstjänster. Det kan ni göra, men inte mer. Det är en andlig kamp det här. Det är en kamp på liv och död för de människorna som behöver oss. Så vi behöver alltså det här modet. Vi behöver den här frimodigheten. Vi behöver hålla ut i vår kärlek. Du vet, en kyrka, en församling som står på samma plats år efter år efter år och gör gott kommer ju att göra väldigt mycket skillnad över tid på en plats. Uthållighet, mod, handlingskraft. Det är så lätt för oss att vi hamnar i det här, vi borde göra någonting. Man hör på tv, man läser tidningarna. Ytterligare ett mord. Ytterligare någon som har skjutit ihjäl någon. Det står om människor som lider och så vidare i vår värld och i vårt samhälle. Och då skaver det på insidan, för det ska det göra. Det gör det i våra liv. Den heliga ande börjar ju röra. Ska det vara så här? Nej, det finns någonting som vi kan göra. Och så är det lätt att man fastnar, ja, men det här borde vi göra. Och så kanske man har en samtalsgrupp om det här borde vi göra. Och så. Men vi behöver komma vidare som församling, som kyrka. Att vi gör någonting på riktigt. Vi startar ett stödboende. Yes, vi startar ett stödboende. Vi öppnar vår kyrka här så att folk kan komma hit och dricka kaffe. Vi kan samtala, vi tar hand om dem som ingen annan bryr sig om och så vidare. Så gör man någonting. Och när vi gör någonting. Det var någon som sa så här, och det var ganska tragiskt faktiskt, att de allra flesta drömmar och visionerna, de ligger nedgrävda på våra kyrkogårdar. De har liksom gått i döden med den som hade den. Och därför tror jag att vi behöver uppmuntra varandra att faktiskt gå till verket. Och om någon kommer med en mycket konstig, crazy idé om någonting man vill göra i Guds rike, så säg inte så här, det kan vi inte göra, det låter ju märkligt. Det har vi aldrig gjort innan, utan nej, men vi prövar. Kanske är det Guds verk. Kanske är Guds tanke. Och vi har många exempel på Bibeln, i Bibeln att det gjordes konstiga saker som aldrig tidigare har gjorts. Läs apostlagärningarna. Det finns det hela tiden. Det finns en annan berättelse i Lukas som jag ska avsluta med. Och den börjar så här. Det är Jesus som sitter och samtalar med några personer, några laglärda. Och så ställer de frågan så här. Vem är våran medmänniska? Vem är våran nästa, säger de. Och då svarar Jesus så här. Jo, det ska ni förstå att det var en man som var på väg från Jerusalem ner till Jeriko. Och han råkade ut för rövare. Det slet av honom kläderna, misshandlade honom och sedan försvann det och lämnade honom halvdöd. Vi pratar alltså om den barmhärtige samariten. Det var Jesus, det var hans svar på en fråga. En fråga om vem som är min nästa. Och då berättade han den här berättelsen. Det blir väldigt märkligt i den här situationen, kan jag tänka mig, när Jesus pratar med de här lagledarna, när han säger nästa ord. En präst råkade komma förbi och gå samma väg. Och när han fick se mannen så gick han förbi. Och på samma sätt var det en levit som kom till platsen och såg mannen, men han gick förbi. Mycket märkligt. Hur kan han säga så? Vilken grej han tar upp här, Jesus. Du vet, en präst på den här tiden, han kunde bli avsatt om inte han engagerade sig för de utslagna och utstötta i samhället. Och det ingick liksom i den prästliga tjänsten att man gjorde tjänst för människor. Och i den här berättelsen så är det ju två som kommer här som har med kyrka att göra. Alltså församling, en präst och en levit. Leviten hade med gudstjänsten att göra och prästen han ledde och predikade. Ingen av dem här orkade ta in den här utslagen som låg där. Utan man tog en annan väg. Liksom. Gick därifrån, medvetet valde man att vika av åt sidan. Sen kommer då en samarier som på ett helt annat sätt agerar. Samarien borde egentligen vara den som skyndar sig förbi och ut ur det här området. Han var på fel plats, han var på bortaplan. Han var utsatt här. För det här var en plats mellan Jeriko och Jerusalem. Och det var inte den platsen han var särskilt omtyckt i som samarier. Men han behövde väl gå den här vägen av någon anledning. Men han stannar. Och det står om honom att han gick fram och hällde olja och vin i hans sår och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna och tog honom till ett värdshus och skötte om honom. Och nästa dag tog han fram 2 denarer och gav till värdshusvärden och sade: sköt om honom och kostar det mer så ska jag betala när jag kommer tillbaka. Vem av dessa 3 tycker du var en nästa för mannen som råkade ut för rövare? Säger då Jesus till den här laglärde. Och då svarar han: den som visade barmhärtighet mot honom. Och då säger Jesus: gå du och gör som han. Det är ett medskick till Guds församling, till kyrka i alla tider. Gå du och gör som han. Du har hört berättelsen, du vet vem som är din nästa. Gå du och gör som han. Den barmhärtige samariten får vara som en förebild för oss idag. Och utmaningen i den här texten handlar om att våga, att orka göra någonting åt det man ser. Mer än en fin tanke. Den barmhärtige samariten var beredd att låta den utslagne på något sätt påverka hans liv. Han var beredd att det fick kosta. Vi läste ju om värdshus och omplåstrande. Skulle det notan dra iväg så kommer jag tillbaka och betala längre fram. Alltså det var inte bara en känslogrej, utan han var verkligen beredd att göra skillnad på riktigt för den här personen. Och det här handlandet, när man läser det här, det triggar mig inom mig. Alltså jag går igång, jag väcks på något sätt på insidan. Jag känner liksom att wow, det är ju det här, så här vill jag leva ännu mer med mitt liv. Jag kan inte göra allt, för då kan vi hamna där ibland. Åh, det är så mycket nåd, det är så mycket nöd, och så vet man inte var man ska börja. För det är så mycket. Men jag kan göra någonting. Jag kan dräcka ut handen på något sätt. Jag kan engagera mig i LP. Jag kan bli volontär kanske. Jag kan vara en förebedjare. Jag behöver inte skapa någonting nytt alltid. Jag kan gå in i det som redan finns också. Att vara beredd att göra skillnad när jag kan göra det och inte notera bara känslomässigt. Det står i Ordspråksboken 3 så här: neka inte den behövande något när det står i din makt att hjälpa. Och då får man ju gå till sig själv och fundera på: hur kan jag göra det här i mitt liv? Hur kan jag med min familj? Kanske ska vi bli familjehem för barn som växer upp i förhållanden som är fullständigt fel. Och det är något som vi jobbar med inom LP nu också, att starta familjehemsverksamhet. För vi ser att det finns alldeles för mycket barn som skulle behöva komma till bra familjer. Till familjer som faktiskt bryr sig. Och det kan man göra som familj. Man kan engagera sig på olika sätt och fundera på: hur ska vi göra i vår familj? Hur kan vi göra för att ha en social liksom pipeline på något sätt? Att det finns någonting där vi inte bara gör det vi gör för oss själva, så att säga. Ja. En kyrka handlar egentligen då om att vara en grupp med barmhärtiga samariter. Det är fantastiskt. Det var någon som sa så här, en kille som heter Rick Warren som har skrivit massa böcker, kristna böcker. Han skriver så här: god frukt i en människas liv är något som ger glädje, tillfredsställe och mål och mening åt livet. Och det handlar om att leva för något som är större, något som är mer, något som är bättre och rikare och som har bestående värde, säger han. Vad är det då? Jo, att leva för andra. Det är rikare, det är större, det är mer, det är bättre och det har ett bestående värde. Jag tycker det är fantastiskt när man får liksom syssla med det här som kyrka på en plats och finnas över tid för de människorna som behöver. Då kommer det ju bli så här att när någon människa hamnar i nöd i staden, då blir det ju naturligtvis så går man till pingkyrkan eller till kyrkan för att få hjälp. Eller så hör man någon som har kraschat, någon som kanske blev arbetslös och ensamstående och man har inte råd och vad ska jag göra? Ja, men gå till centrumkyrkan, dit kan man alltid gå. De hjälper människor och så får man ett positivt snack. För det är det som är kyrkan. Och jag tänkte på det när jag satt i GPSen här när jag skulle köra in i stan här. För att jag visste inte exakt var kyrkan låg. Och när jag kom här i fredags så visade den mig till sjukhuset. Så jag svängde in då till höger och så kom jag till sjukhuset. Jag tänkte, men varför kom jag hit? Ja, så fick jag ta fram telefonen istället och knappa in. Då kom jag rätt. Sen idag när jag körde så råkade jag köra fel här borta. Jag var satt i andra tankar. Så jag var tvungen att knappa in GPSen igen för att komma hit. Ja, och då hamnade jag vid sjukhuset igen. Och då tänkte jag så här, det här måste ju nästan vara profetiskt. Ja, för det är ju precis det vi är egentligen. Kyrka är mycket mer ett sjukhus än något annat faktiskt. Ingen utställningshall eller ett museum, utan det är ett sjukhus där vi hjälper människor som behöver vård, andlig vård och fysisk vård. Och hälsa, att må bra. Tänk, en profetisk hälsning kanske till oss som kyrka idag. Att ja, men, vi är ett sjukhus. Vi är ett sammanhang där vi hjälper människor, upprättar människor. Och jag tänker bara som avslutning nu. Den här lame mannen, han som vi läste om från början. Han blev frälst och botad. Och han fick ett helt nytt liv. Sen vet vi inte så mycket vad som hände med honom. Jag kan tänka mig att han har rätt mycket att berätta i sin, om vad han har varit med om. Och blev ringar på vattnet. Han hade nog inte så svårt för att hjälpa andra ut. Och så blev det här. Och jag tänker på den här mannen som låg där halvdöd, som var slagen. Han hade också en berättelse. Han fick en ny chans i sitt liv. Han var på väg att dö. Om ingen hade brytt sig, då hade han väl dött. Men på grund av en människas välgärning så fick han ett helt nytt liv. En second chance. Och jag tror att det är det vi ska jobba med i våra kyrkor. Att ge människor en second chance. Men också oss själva såklart. När vi kraschar, när vi misslyckas, då är det inte bara ut med den här människan. Nej, men det finns alltid en andra chans i Guds församling. Att få komma tillbaka, komma in i värmen, bli upprättad och få nya chanser. Jag har ju fått många nya chanser av Gud. Det är klart att jag har, snälla någon, det är ju människor. Du har fått många chanser. Han förlåter oss, upprättar oss. Och det är kyrkans uppgift och roll. Vi ger människor en second chance. Vi är det här sjukhuset, vi är den här platsen. Där Guds kärlek flödar. Tack Jesus för det. Ska vi be tillsammans? Får jag bara tacka dig för denna stunden som vi får ha. Vi får läsa Bibeln och vi får prata om det som ligger på våra hjärtan. Och jag ber för den här församlingen här. Tack Gud för vad som sker genom LP-verksamheten. Genom det här stödboendet. Att det finns liksom en räddningsaktion, en tanke på hur man vill göra skillnad för enskilda människor. Tack Gud för att det finns en möjlighet att få fortsätta göra gott. Vi ber för den här bygden, Falun och för människor som bor här, som finns här. de ska förstå att kyrkan är till för dem. Och när man kommer hit så ska man känna sig älskad och sedd. Man ska få känna att det finns en möjlighet att få upprättelse, en ny chans i livet. Tack Gud för att vi inte, ja, du ska bevara oss kristna från att vara de här som dömer. Som är de här som ska göra liksom räkenskap åt människor. Utan istället för att vara de där som får vara med och upprätta, så får du vara den som dömer och vi tar hand om varandra. Tack för din kärlek mitt i våra liv, i Jesu namn. Halleluja, halleluja. Jesus, jag ber för den här stunden vi ska ha nu. Tack för att vi ska få känna liksom hur din ande bara vidrör oss i våra hjärtan. Och du vet om det finns saker som har rört sig inom oss just nu. Någon som kanske känner någonting, man kanske vill ta ett beslut. Halleluja, halleluja, halleluja. Medan vi kan göra så att vi håller våra huvuden böjda, så skulle jag bara vilja ställa en fråga här av utmanande karaktär. Du som finns här idag som känner att nej, men jag skulle vilja göra någonting mer. Jag känner att det rör sig på insidan i det här som vi pratar om nu. Jag vill vara den här barmhärtige samariten. Jag vill vara den här som vågar. Jag vill vara den här som på något sätt tar spets i det här. Och att jag vill inleda någon typ av samtal med Herren om hur det ska se ut i mitt liv. På vilket sätt ska jag göra skillnad? Och då vill jag vill be för dig. Jag vill att du lyfter din hand så här, så ska jag be för dig. Så att den här processen, att jag vill be att den processen ska ta fart in i ditt liv. Så att det inte bara blir ett möte nu och sen så, utan att det är något som kommer pågå. Att den helige ande verkar i dig. Så att det faktiskt ska få bli någonting. Bli någonting nytt i ditt liv där du får göra skillnad för andra människor. Var finns du någonstans? Bara lyft upp din hand. Det är bara jag som ser här. Gud välsigne dig. Är det någon mer? Gud välsigne dig också. Någon mer som känner så? Jag vill göra mer. Jag vill utveckla. Gud välsigne dig och dig och dig. Och Gud välsigne er också där nere. Halleluja. Är det någon mer som känner så? Så ska vi be tillsammans. Halleluja. I Jesu namn. Gud välsigne dig också. Halleluja. Låt oss be. Fader, vi tackar dig för att människor här känner att de vill gå mot ett beslut i sitt hjärta. Och tack för att ett beslut tillsammans med dig, helige ande, det betyder mycket. Det kan göra skillnad. Det kan vara med och skapa någonting helt nytt för någon människa. Och jag ber för de här personerna att inte det ska komma med någon fördömelse, utan tvärtom en längtan att få göra skillnad. Tack Jesus för att utifrån det här så kan det skapas familjehem. Utifrån det här kan det skapas nya verksamheter. Utifrån det här så kan det som redan pågår i den här församlingen få nya volontärer. I Jesu namn, att vi ska få vara med och se människor faktiskt sätta ryggen, axlarna till och vara med och jobba och göra skillnad. Tack Jesus för vad du gör i våra liv. Tack för att vi får vara dessa barmhärtiga samariter. De här som vågar. De här som är fulla av kärlek. De här som faktiskt går den extra milen. I Jesu namn. Halleluja, halleluja, halleluja. Amen, 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 amen. Tack så ni har för att ni lyssnar. Och tack för mig. Gud välsigne er. Jag lämnar över till Peter.
Ja, tack Semias. Halleluja, vad underbart. Vilket budskap att Gud vill använda dig och mig. Amen. Tänk att vi i Centrumkyrkan, vi har både BB och akutmottagning och vi har intensivvård och vi har barnsköterskor som känner igen de här bilderna. Att vi får vara med och hjälpa människor i den här kampen, i den här nöden innan man ska födas på nytt till tro på Jesus. Där har vi BB. Eller hur? Och sen ska man ta hand om varandra, ta hand om de nya i tron på Jesus. Och jag tänkte också när du predikade, du talade om frimodighet. Och då har vi ju hela resan i frälsningen i det ordet. När vi kommer till tro på Jesus så blir vi fri. Eller hur? Vi blir förlåtna. Vi blir befriade i tron på Jesus. Och sen kommer modet in i våra liv.
Vi får mod att leva. Vi får mod att fungera för Jesus. Och sen blir vi heta också. Det är ju tre ord i ett. Vi blir heta. Den helige ande blir brinnande i oss. Och vi står fast i våra beslut att vi ska tjäna Jesus. Och vara med och se hur Guds rike etableras i människors liv. Halleluja. Och vi ska få se mycket i våran församling. Vi ska få se mycket. För Gud har gett oss en vision. Och det är inte Peter Kullander eller någon annan som har gett den, utan det är Jesus själv som har gett oss en vision. Och den bygger ju på det ordet som Semias talar om. Så älskade Gud världen. Gud älskar varje människa. Och sen har han gett oss missionsbefallningen. Och det är inte ett visst antal med missionärer, utan det är du och jag. Vi har ett missionsuppdrag i Falun. Och vi är beroende var och en att vara ledda av den helige ande. När vi möter människor. Vi hörde vittnesbörd igår om man har mött människor på stan och så har man fått en ingivelse från Gud. Och vi ska vara lyhörda för det. Så att vi kan liksom etablera kontakt med människor. Och så har vi naturliga kontakter. Och alla människor är lika värdefulla. Och lika intressanta för Jesus. Lika intressanta för Gud. Alla kanske inte är intressanta för mig. Man kan inte liksom täcka upp alla människor man möter. Det är inte det handlar om. Men Gud vill leda dig och mig i sin vision. Och han vill leda oss som församling. För det här gör vi tillsammans. Vi går med Gud tillsammans. Och vi är Kristi kropp. Och en kropp som inte är i rörelse. Det vet ni hur det blir. Vintern har varit lång, har suttit i soffan för mycket. Det blir kärvt och det är ont. Och det knakar i lederna. Och en det ena och en annan. Vi måste komma igång. Andligt sett. I smörjelsen. Jag behöver mycket smörjelse i mina knän. Och det behöver du och jag också. Andligt sett i våra liv. Det står i Guds ord. Vi ska lägga händerna på varann. Eller hur? Varför det? Jo, vi behöver varann. Det finns en kraft kopplad till det. Och det gör vi. Är du sjuk? Har du kamp? Har du nöd? Har du svårigheter? Så har vi en väg. Då ber vi för varann. Så ber vi med varann och vi behöver det i våran tjänst för Jesus. Som vi står i allihop. Gud välsigna oss. Vi har oljeflaskan för dig som är sjuk. Så ger du dig till känna till mig så ber vi trons bön för den sjuke. Halleluja. Vi behöver inte mindre av den helige andes smörjelse. Vi behöver mer av den helige ande. Och vi behöver använda de tronsmedel som Guds ord talar om behöver vi använda i våran gemenskap. Vi fortsätter i förbön och vi fortsätter i andens liv även om det här mötet tar slut som det gör nu. Vi ska be för veckan och be för att vi får uppleva en välsignad vecka. Där Gud får vara med oss i det vi står i våra familjer, på våra arbetsplatser, i våra fritidssysselsättningar. Tack att du skapar kontaktytor. Det är ditt flöde i våra liv. Det som finns på insidan i våra trasiga lerkärl. Tack Jesus att det är i den kraften som vi får ha våran förtröstan för den här veckan. Vi ber för vårt land. Vi ber för att ljuset ifrån dig mer ska få makt i vårt land. På många områden. Bland ungdomar, bland barn som har psykisk ohälsa, som har oro, som känner meningslöshet inför framtiden. Tack Jesus att du vill möta dem genom oss. Vi ber för utsatta områden och människor som lever i droger och kriminalitet och förstör både för sig själva och sina familjer. Tackar dig för en våg av kärlek genom vårt land. I Jesu namn. Amen. Tack ska ni ha. Tack Jesus.